Podplay.
Han berättade ju då tidigt att de hade opererat honom. Det var ju bara det att jag reagerade ju tidigt på att han hade ju inga ärr någonstans på kroppen. Jag sa det, men har du inga ärr om de har opererat? Det är alltså 4 olika ställen de skulle ha opererat honom på. Nej, sa han, det var såna här titthålsoperationer. Ja, men så det blir ju ärr av titthålsoperationer också. Inte stora, brutala ärr, men det blir ju ändå ärr. Ja, men det var någon ny teknik och jag kände så här att men är det här det? Jag har aldrig hört talas om. Men i och med att alla var med på tåget också så blev det ju, alltså man kände sig som en ond människa. Man ens tänker tanken att han inte skulle ha cancer. Det är fruktansvärt att gå omkring och tänka så.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Fredrika. Välkommen hit till podden.
Tack.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
Ja, min släkt på min mammas sida kommer ifrån en ö. Jag bor på fastlandet. Jag har 2 barn som är vuxna, halvvuxna, utflugna bägge 2. Jag har ett jobb som jag trivs väldigt bra med. Jag är singel.
Och du skrev till mig för att du var intresserad av att vara gäst. Skulle du kunna berätta lite vad din historia handlar om som du ska berätta om idag?
Ja, den handlar om en man som jag träffade för ungefär 2 år sedan. Vars familj kommer ifrån samma ö där min släkt hör hemma. Och vi blev ett par ganska snabbt. Och han visade sig ha en förmåga och en dragning till att ljuga om det mesta, både stort och smått kan man säga.
Mm. Och anledningen att du är med idag, varför vill du förmedla din historia?
Jag har funderat mycket efter det att vår relation tog slut på hur det kan vara möjligt att en person kan slippa undan med så mycket lögner som i princip är lögner om sånt som alla runt omkring vet inte är sant. Och hur en person kan ges en sån fantastisk tillväxtmiljö för att utveckla en väldigt avancerad mytomani skulle jag säga. Och hur farligt det kan bli när man börjar dra in andra människor i sina lögner och hur illa det kan göra andra människor.
Om du börjar med allting från början då, hur var det? Ja, hur var det ni kom i kontakt med varandra och precis tiden innan där, innan ni träffas?
Ja, jag studerade på distans. Det här var tidigt på våren och på grund av saker som hände i våran släkt, bland annat att min far gick bort, så var det en möjlighet för mig att vara mer ute på ön helt enkelt. Jag var där ute och räddade i min fars hus och hans prylar och så vidare. Och landade väl där och kände att det var skönt. Det kändes som att komma hem. Och i och med att jag pluggade på distans hade jag möjligheten att vara där ute mer. Det är nu det jag har varit alla somrar när jag var liten. Jag även, och mina barn också när de har växt upp. Jag har även varit där ute väldigt mycket på, om man säger, logisk säsong då, för detta är ju en utpräglad sommarö. Det finns verksamheter som gör att det finns liv på ön. Det finns restauranger som har öppet nästan hela året runt. Och inte jag själv, men mina kusiner till exempel, de har bott där ute i helår när de var mindre. Och då, på den tiden fanns det också en skola på ön. Alla barn gick i samma klass, men det fanns ändå ganska många barn som växte upp och bodde där året runt. Och den klicken av barn, och även vi som har varit där mer som sommarbarn, har även idag, de flesta av oss tror jag, stark knytning tillbaka till ön. Vi ses på somrarna, våra barn jobbar i olika verksamheter, sommarjobbar där ute. Och man har, det här bandet är väldigt starkt. Och framförallt tror jag de som har gått i skolan och bott där året runt är en väldigt tajt grupp även idag.
Du träffar den här mannen. Berätta om den tiden och var du träffade honom.
Han är ju då en av de här personerna som har bott året runt där ute när han var yngre. Så att vi har ju ingått i samma kompisgäng när vi var små. Och han är väl egentligen den av alla de personerna som jag visste minst om. Jag visste på omvägar att han hade gift sig, att han hade flyttat till en större stad, att han hade fått barn. Men han har inte liksom varit en sån som jag har stött på där ute lika frekvent som de andra. Men när jag kommer ut dit då den här våren, så är han en av de få som är ute på ön. För det är ju som sagt lågsäsong, och han förstår jag jobbar lite extra på en av restaurangerna som är öppet då, i alla fall på helgerna. Han bor då hemma hos sin mamma. Och egentligen det enda jag vet om honom, förutom att han nu då är skild, det är att han har cancer. Och vi träffar honom när två av mina bästa vänner kommer ut för att fira min födelsedag. Och då går vi ut och äter på det enda stället som är öppet, och det är den här restaurangen. Så han serverar oss och vi hejar på varandra, och han ger ett väldigt trevligt socialt intryck och har alltid gjort. Jag har som sagt inte sett honom på flera år. Däremot så har jag ju sett hans mamma och hans äldre systrar. En av dem är samma årskull som jag, så att jag har lite koll på dem. Sen sitter jag en kväll i det här huset då som har varit min fars, och det ligger så att när man går förbi på vägen så ser man rakt in i köket och ser om det sitter någon där. Jag sitter framför datorn och så knackar det på dörren, och då är det den här mannen och en av hans kompisar, och det är väl lite så man gör på ön, man bara går förbi och så knackar man på. Och så frågar jag om de har lust att komma in och kanske ta en whisky, för de är på väg ner till krogen och det vill de göra. Och det blir ett väldigt bra samtal. Vi har väldigt trevligt. Det jag vet om honom mer är ju, som sagt, jag känner ju till hans familj. Jag vet att han är skild, att han har två barn. Och under den här kvällen då, vid vissa tillfällen så börjar han att visa tecken på att han har ont. Han man ser på honom, han börjar åma sig lite på stolen, flytta sig fram och tillbaka, och så säger han någonting i stil med att om jag ber om ursäkt men jag har ont, så jag, du kanske vet att jag har cancer. Ja, så jag vet att jag har cancer. Sen jag har ju jobbat inom sjukvården och träffat på ganska mycket cancerpatienter, så jag är ju lite intresserad där. Och han berättar att man har opererat honom. Man har tagit bort så mycket man kan, och nu då är det starka indikationer på att när cancern har kommit tillbaka, då finns det liksom ingenting mer de kan göra. Men vi pratar liksom inte bara om det, utan det är allt möjligt som kommer upp där. Han är väldigt öppen, och jag kan väl känna att när man själv är en person som har mycket med sig i sitt bagage, vad man har samlat på sig för erfarenheter och upplevelser genom livet, så kan det vara ganska befriande att träffa någon, speciellt en man kanske, som inte upplevs som känslomässigt förstoppad, utan som faktiskt är öppen och pratar om svåra saker. Och det var väl en av de sakerna jag föll för faktiskt, var att vi gick väldigt mycket på djupet direkt kring alla möjliga saker. Han berättade mycket personliga saker, var väldigt öppen, och det var någonting som jag nog attraherades av, det skulle jag säga. Absolut.
Mm. Och det var redan första gången där?
Ja, det var det. Och det blev väldigt, alltså det utvecklades väldigt snabbt. Vi blev väl ett par relativt direkt faktiskt. Och det var också en speciell atmosfär. Där vi var ute på ön bägge två. Det var inte många andra av våra vänner och bekanta som var där, eftersom det var den tiden på året. Han jobbade inte så mycket. Jag pluggade på distans. Vi hade möjlighet att ha mycket, mycket tid tillsammans.
Hur kände du dig i hans sällskap?
Jag kände mig speciell. Han ställde mycket frågor om mitt liv, och han berättade mycket saker som jag upplevde som väldigt personliga, om sig själv också. Och jag tror också att jag bondade med honom över detta, att han hade mycket svåra upplevelser. Och jag kunde känna att jag behövde inte känna mig konstig när jag berättade om mina skelett i garderoben, eller vad man nu ska kalla det. Men saker som man kanske inte annars berättar så tidigt i en relation, eftersom han var så öppen som han var. Kanske ibland att jag upplevde att han var lite för öppen. Jag vet att när vi satt vid köksbordet den första kvällen, så hade han en kompis med sig, och den här kompisen är en person som också har ingått i det här kompisgänget, som jag inte har kommit så bra överens med, som jag inte upplever som speciellt pålitlig. Och då berättade då den här mannen inför honom att hans äldsta dotter hade varit med om en väldigt brutal överfallsvåldtäkt. Och då vet jag att jag sa att, är du säker på att du ska sitta och prata om det här och nu? Jag kan känna att det är inte det att det finns något skamligt i att ha varit med om en sån sak, men för en tonårstjej, eller egentligen vilken kvinna som helst, så är det någonting som man själv ska välja, vilka man vill ska veta om detta eller inte. Och det vet jag att jag reagerade på och kände att det här var inte helt okej. Den här historien, det var ingenting jag tänkte på då, men det har jag ju tänkt på mycket efteråt, för att som en röd tråd i det han väljer att berätta, så har han själv alltid någon form av, ska man säga, hjälteroll. Han är alltid räddaren på något sätt. Och när han berättar om den här överfallsvåldtäkten som då ska ha skett när hon var på väg hem ifrån en fotbollsträning. Hon kommer inte hem. Föräldrarna blir jätteoroliga. De bor då i en större stad. Och han berättar att han då till sist är den som hittar hittar dottern och han hittar henne i en källarlokal. Och hon är blodig och halvt medvetslös i otroligt dåligt skick. Och just det här att det då är han som hittar henne, han som tar hand om henne, han som bär ut henne därifrån, det har jag tänkt mycket på efteråt, för att det är precis i linje med de andra historierna som kommer senare. Och jag ställer mycket frågor om detta. Jag frågar, men gud, alltså, fick de fast någon för det här? Eller vad hände? Och han säger det att ja, de tog en kille för detta. Vi var uppe i tingsrätten. Han blev dömd, men han var ju så pass ung och han var tidigare ostraffad. Så att han hade en väldig frustration som han uttryckte över att det här straffet inte hade blivit tillräckligt kännbart. Utan han liksom slapp undan med detta och han hade utsatt hans dotter för det här. Och självklart känner man ju en otrolig sympati för en pappa eller en förälder såklart som har varit med om en sån här sak. Det är ju fruktansvärt. Så det pratade vi mycket om. Han var väldigt frispråkig kring det. När jag senare träffade hans dotter själv så har jag ändå träffat en handfull personer som har varit med om liknande upplevelser. Och man brukar märka ganska snart på en person när de har en sån här erfarenhet med sig i bagaget. Och jag blev väldigt konfunderad för att hon var väldigt... Jag upplevde henne som väldigt stabil. Hon var väldigt duktig i skolan. Hon hade en pojkvän som hon har varit tillsammans med länge för att vara så ung som hon var. Hon kändes bara inte alls som typen av tjej som har varit med om en sån här sak. Och efter det så ställde jag frågan igen. Hur var det egentligen med det här? Alltså, är det så att hon har varit med om detta? Och då kom jag ihåg att han svarade väldigt svävande. Då sa han, ja, vi är rätt säkra på det. Alltså, fast om ni har varit uppe i tingsrätten för det här och en kille har blivit dömd, då är man ju inte rätt säker. Då är man ju väldigt säker på att det här faktiskt har hänt. Men då var det som att han backade lite på detta. Och jag tror att det var nog efter det som jag började att, om vi pratade om någonting och han berättade något, så tog jag för vana att låta det gå kanske en vecka eller två och sen ta upp det här ämnet igen, ställa en fråga för att se om han svarade på samma sätt. Och då märkte jag ju ett mönster i detta, att ofta så kunde han svara väldigt svävande eller på ett helt annat sätt, att det var som att han inte riktigt kunde hålla reda på vad han själv hade sagt. Och om man talar sanning så behöver man inte hålla reda på det. Då svarar man samma, då får man samma svar på samma fråga 2 veckor senare. Allt ifrån alltså små oviktiga saker som började fundera på om man hade körkort. För att han hade ingen bil och jag hade bil. Och då brukar det vara så att en man som har körkort erbjuder sig ofta väldigt snabbt att köra fast i tjejens bil. Så ser min erfarenhet ut i alla fall. Och han frågade aldrig det.
Men han sa att han har körkort.
Jag frågade ju, har du körkort? Ja, sa han och skrattade bort ungefär som att, vad tror du liksom? Hallå, jag är 50 år, det är klart jag har körkort. Som att frågan var dum. Men när jag frågade igen 2 veckor senare då kröp det fram att då hade han ju blivit av med sitt körkort. Han hade inget körkort. Och det sopade jag väl lite under mattan och tänkte så här, ja, han har väl tyckt det har varit pinsamt att säga det, att han har blivit av med sitt körkort. Det är ju lite pinsamt. Det kanske var därför han ljög om det. Ja. Och så lät jag det vara. Men det var inte bara en sak, utan det var många olika saker. Jag frågade honom, har du varit gift någon gång? Han hade ändå levt tillsammans med en kvinna och hade 2 barn ihop med henne. Och då sa han, nej, jag har aldrig varit gift. Sen kom frågan upp igen, i ett annat sammanhang och då sa han plötsligt att ja, vi gifte oss ju. Jaha, så ja, men du sa ju när jag frågade att du aldrig hade varit gift. Ja, och då blev förklaringen att ja, men vi gifte oss för vi kände att det var så stor press eftersom vi hade levt ihop så länge. Men vi skilde oss dagen efter för att räkna. Vi kände att det gjorde liksom ingen skillnad. Och det var väl ett sätt att få in både att han aldrig hade varit gift och att han hade varit gift i samma liksom, förklaring. Det blev väldigt snårigt. När jag började ställa följdfrågor så blev det ofta väldigt snårigt. Och där valde jag i början att släppa det. För jag kände att jag hänger inte med i alla turer som är. Det här blir för komplicerat.
Var det här det enda du reagerade på, just det här osammanhängande?
Nej, det var det inte. Det var egentligen två händelser som jag rätt tidigt i vår relation så la jag märke till att han, om han inte hade tröja på sig, till exempel om han låg i sängen och han skulle resa sig och gå på toaletten, så var han väldigt noga med att snabbt sätta på sig en t-shirt eller röra sig på ett sätt i rummet så att han undvek att vända ryggen mot mig. Och då frågade jag såklart, är det någonting med din rygg? Varför vill du inte att jag ska se den? För det blev rätt uppenbart. Och då sa han att nej, jag vill inte att du ska se det. Ja, så, men det kommer jag göra ändå, för att vi är ju ändå tillsammans. Det är ju rätt oundvikligt. Och då berättade han för mig att under hela hans uppväxt så hade hans pappa utövat bestraffning mot honom genom att piska honom med ett nitbälte. Fruktansvärd historia. Och han berättade också i samma veva att när han sen, ja, och att hans mamma också hade blivit misshandlad under hela hans uppväxt. I samma veva berättade han också att när han själv då blev äldre, 15-16 någonting, då kände han att han var så pass fysiskt stark att han kunde sätta hårt mot hårt mot den här pappan, och detta skulle ha resulterat i en misshandel där han då misshandlade sin pappa, och resultatet av det i sin tur skulle ha blivit då att han hamnade på någon form av ungdomsvårdsanstalt där han bodde i ett år. Och jag vet att när han väl visade mig sin rygg, så var min första tanke att det där är ju aknär du har på din rygg. Hela ryggen var täckt av de här väldigt, väldigt typiska, vad ska man säga, bucklorna som man ser när någon har haft grov akne. Men jag tänkte väl så här att man ljuger ju inte om en sån sak, så att det ena utesluter ju inte det andra. Han har väl blivit piskad med ett nitbälte och sen har han även haft akne, och så är det det jag ser. Jag ser inga piskärr överhuvudtaget, men det betyder ju inte att det inte har hänt. Återigen den här tanken man går tillbaka till, att vem ljuger om en sån sak, och varför skulle man göra det? Det är ju inte rimligt. Sen var det ju detta med ekonomin. Det blev snabbt ett problem. Jag bodde ju på fastlandet och han kom ju och hälsade på mig där mer än vad jag var ute på ön. Och när vi var och handlade mat första gångerna där, så reagerade jag på att han aldrig erbjöd sig att betala någonting, utan han snick liksom bara undan när vi kom till kassan, och så ställde han sig och packade i påsarna istället. Och jag tänkte så här, ja, men då är det nog så att han tänker att när jag kommer till honom, för han hade ju också en lägenhet i en annan stad på fastland, när jag kommer till honom, då är det nog han som betalar.
Du fick betala?
Jag fick betala, och det var inga skrämmande stora summor sådär, men ändå en liten tanke sådär att man erbjuder sig väl kanske att swisha liksom, om man köper mat som man själv, man ska ha bägge två en hel helg. Men det kom ju aldrig, och när jag kom och hälsade på honom så var det ju samma sak. När vi kom till kassan så gick han och ställde sig och packade i. Och det här tog jag upp med honom också och sa det att du, det känns som att det hela tiden är jag som betalar. Har du svårt med pengar? Och i det här läget så hade ju högsäsongen dratt igång ute på ön. Och jag var lite konfunderad över att han aldrig var på sitt jobb. Jag frågade honom om det och han sa det att jag har ju fast anställning så jag har ju semester. Och jag tänkte konstigt, mycket konstigt, för att det är ju sommarsäsongen som ön lever på. Det är ju då det är mycket att göra, det är ju då alla jobbar så att de håller på att gå i däck fullständigt. Jag tänkte ja, det var ju en fin deal att ha då, han kanske bara jobbar lågsäsong, vad vet jag. Nej, men det var samma sak som när jag frågade med körkortet, att han liksom skrattade bort det som att det var en löjlig fråga, att han inte skulle ha pengar. Herregud, det hade han ju. Men han fortsatte ju med att aldrig betala för någonting. Och när jag tog upp det igen, då var det ju, ja men jag swishar dig. Men det kom ju aldrig någon swish. Så att det började bli mer och mer av ett problem. Och till sist så sa jag det, att vet du vad, jag känner mig faktiskt utnyttjad. Och det var inte det att det här handlade om tusentals kronor varje gång vi sågs. Det var inte på den nivån, men jag sa ändå det att vet du vad, om det är så att du inte har pengar så struntar vi i att gå ut och äta och såna här saker. Det gör inte mig någonting. Det som gör mig någonting, det är att du hela tiden tar för givet att jag ska betala för allting. Det är inte okej. Och då vet jag, vid ett tillfälle hade vi precis haft den diskussionen. Jag var hos honom i hans lägenhet. Vi behövde gå till Coop för att köpa något litet. Och när vi står där vid kassan så gör jag som han brukar göra, att jag går och ställer mig och ska packa en påse. Jag tror att summan var 27 kronor. Och han står och fipplar med sin telefon och det går inte igenom köpet. Och han börjar mumla om att det har dratts någon räkning från fel konto och det går inte att göra överföring och han kommer inte åt sitt bank-ID. Ja, och till sist så betalar jag de här 27 kronorna och säger, vet du vad, jag tar det här precis som vanligt. Och jag är ju inte jätteglad när vi kommer ut ur affären. Vi går där med kassan och jag tänker så, jag ska inte säga någonting. Jag ska vänta och se vad han säger om detta. Och det var nästan som en filmscen, för att då går det 20 sekunder av tystnad och sen säger han, oj, nu ser det ut som att det ska bli regn. Och då kände jag att jag tappade det. Då sa jag det, vet du vad, tror du att vi ska gå här och prata om vädret? Vi har precis haft en diskussion på en timme där jag har förklarat för dig att jag känner mig utnyttjad för att du hela tiden låter mig betala. Och så händer det igen. Och så börjar du prata om att det kommer att börja regna. Det här är inte okej. Och det var ju början till slutet, om man säger så. Men då förklarade han också att han hade ju fått ut en väldigt stor summa pengar när han hade lämnat huset som han och hans ex då hade haft, där barnen hade bott. Det var bara det att de pengarna var ju placerade i fonder, men nu hade han ju ett möte på banken på måndag och då skulle han föra över 100 000. Ja. Jag började också fundera lite grann på det här, varför han inte hade någon ersättning från Försäkringskassan. För att ofta var det ju där att jag kan ju inte jobba heltid för att jag har ju ont och jag har såna smärtor och de får inte ordning på mina läkemedel och det är så mycket behandlingar. Och det var det. Eller ja, det var ju det han gav sken av. För det var väldigt mycket prat om detta. Ja, nu måste jag in och träffa läkaren och nu är det provtagning igen. Och så var det nervositet innan han fick de här provsvaren på hur det såg ut.
Var du någonsin närvarande på det här sjukhuset och kunde bekräfta att det här verkligen stämmer? Nej.
Han var väldigt på och ville att jag skulle vara med. Jag skulle vara med och träffa hans läkare och han ville att jag skulle vara med som stöd när han tog prover. Men på något konstigt sätt så blev det alltid någonting. Antingen blev det inställt eller så passade det inte den dagen, eller så var han helt enkelt så dålig då att det inte skulle bli av. Och sen kunde han ringa dagen efter och säga att jag åkte in och tog de där proverna nu. Så jag blev liksom ombedd att vara med, men också utmanövrerad i sista sekunden. Vilket jag också blev konstigt såklart efter ett tag. Alltså, man tänker ju hela tiden att vissa saker ljuger man ju bara inte om. Man ljuger ju inte om att ens pappa har piskat en med ett nitbälte hela ens barn. Och man ljuger ju inte om att man har cancer. Och det var ju också det att detta med cancern var ju inte något som... Det visste jag ju att alla visste om. Han kunde ju prata om detta. Han pratade ju om det här när hans yngsta dotter var med. Om hur jobbigt det var. Så att han och berättade för mina vänner när de kom ut hön för att hälsa på mig. Berättade om cancern. Berättade om hur jobbigt det var med alla behandlingar. Hur dåligt han mådde. Och då sitter ett av hans barn med vid bordet. Och han pratade också med mig om hur jobbigt det här var för de här tjejerna. Hur dåligt de mådde över det här. Och hans mamma frågade honom liksom och kunde prata om då i början när du blev sjuk. Och det var liksom vedertaget. Alla visste om det här. Så det var väl också någonting som gjorde att jag kunde tänka tanken att är det här går inte ihop. Men det går ju uppenbarligen ihop för alla andra. Han berättade ju då tidigt att de hade opererat honom. Det var ju bara det att jag reagerade ju tidigt på att han hade ju inga ärr någonstans på kroppen. Jag sa det, men har du inga ärr då om de har opererat? Det är alltså 4 olika ställen de skulle ha opererat honom på. Nej, sa han, det var såna här titthålsoperationer. Ja, men så det blir ju ärr av titthålsoperationer också. Inte stora, brutala ärr, men det blir ju ändå ärr. Ja, men det var någon ny teknik och jag kände så här att men, vad är det här? Det har jag aldrig hört talas om. Men i och med att alla var med på tåget också så blev det ju, alltså man kände sig som en ond människa. Man ens tänker tanken att han inte skulle ha cancer. Det är fruktansvärt att gå omkring och tänka så.
Mm, att det här skulle vara en lögn.
Ja, precis. Så att när jag väl gjorde slut så... men då gick vi väl igenom det här vanliga som brukar hända när man gör slut med någon. Att han ringer och han älskar den och han gråter och han vill ha tillbaka den och han gör vad som helst. Då skrev jag faktiskt ett långt brev till honom som jag lämnade. Jag lämnade hans saker på ön utan att träffa honom och då la jag med det här brevet. Och där skrev jag ner att det är så mycket saker med dig som inte går ihop. Och vissa saker vet jag i lögn. Och jag har aldrig varit med om att vara tillsammans med någon som jag har känt har liksom utnyttjat mig ekonomiskt. Jag har aldrig tidigare varit med om att bli utbjuden på middag och sen få betala notan själv. För det hände ju ett par gånger. Åh, ska vi inte unna oss och gå ut och äta? Åh, tänkte jag, bra, nu har de här pengarna kommit in. Och sen är notan välkom. Så var det ju jag som fick ta den.
Var det lögnerna och det här med ekonomin, var det skälen till att du lämnade eller fanns det andra saker han gjorde liksom konkret mot dig?
Nej, jag skulle säga att det var det. Att jag kände att alla de här små rödflaggarna som hade varit hela tiden och där jag aldrig kunde få en förklaring som faktiskt på riktigt förklarade. Jag träffade ju också, på tal om hans pappa, hans pappa är den personen i hans familj som jag inte har haft någon aning om vem han är. För de skilde sig ju ganska tidigt. Föräldrarna och hans pappa flyttade från ön. Men det var ju lite konstigt då att den här mannen som skulle ha misshandlat hans mamma. Och hans mamma är ju ett redigt fruntimmer. Hon är ju en kvinna med skinn på näsan. Men vid någon födelsedag som firades där i familjen så dyker pappan upp. Och alla är jätteglada över att se honom. Mamman också. Allting är hur bra som helst i den här familjen. Pappan kommer dit inte bara på kalas utan han blir kvar i flera dagar. Och umgås och alla har hur trevligt som helst. Jag sa det till den här mannen att men hur går det här ihop då? om ni har den här liksom fruktansvärda historiken här av att han har slått din mamma och du har hamnat på ungdomsvårdsanstalt för att du har hämnats efter att ha blivit misshandlad under hela din barndom. Ja, så men vi har gått i terapi. Jag kände bara, nej, men det här är ju inte rimligt. Det här känns bara jättekonstigt. Så alla de här bitarna gjorde ju till sist att jag kände så här, jag måste bara släppa den här personen. Det här går inte. Det blir alldeles för knöligt i mitt huvud att försöka få ihop. Att tro på honom blir ju svårare och svårare ju längre tiden går. De av mina vänner som har träffat honom under tiden vi har varit ihop har ju sagt så här, men gud, vilken trevlig kille. Han är ju suverän och så öppen och bra på att prata och att han orkar prata om det här med sin cancer så här öppet och berätta för oss. Det här är ju en riktig guld.
Verkade han tagen rent känslomässigt av sjukdomen när han berättade om den?
Ja, absolut. Absolut. Och det var väldigt mycket det här också att han, både när man pratade med honom i telefon, för det blev ju så att han var ute på ön mycket, jag var på fastland, vi pratade mycket på telefon, att han kunde, jag hörde på honom då att han, och vänta lite, han var på väg att gå mellan punkt A och punkt B och så fick han så ont så, jag måste sätta mig. Och så, fick det gå en liten stund och så blev det lite bättre. Ja, jag måste försöka ta mig hem nu och det här liksom. Och försökte man ju såklart supporta honom i det att bara andas nu. Så här, har du tabletter hemma? Och det var också en grej som jag kom på ganska sent faktiskt. Att han pratade hela tiden om läkemedel, att han gick på mediciner och sådär. Och de var väldigt noga. Han skulle ta dem 2 gånger per dygn. Och till sist så började jag faktiskt när han kom till mig, skulle vara hos mig, det kunde ju vara en vecka i sträck ibland. Så gick jag igenom hans väska när han inte sov. Jag kollade igenom hela väskan, alla fickor och alla kläder, fanns inga mediciner någonstans.
Det var ju någon gång du berättade också i telefonen när vi hördes här innan att det var att han kom på besök till dig och hade glömt sina mediciner.
Mm.
Kan du ta den historien?
Ja, det var ju jag. Det var då jag påtalade för honom. Sa det att ska du inte ta dina mediciner? Då hade jag redan kollat hans väska. Och då avslöjade jag ju faktiskt med mening mig själv, för då sa jag till honom att jag har tittat och du har inga mediciner med dig. Och då sa han ju, helskotta, har jag glömt, då måste jag ju åka tillbaka till ön direkt. Så det var inte att han kom på det själv att han hade glömt några mediciner, och det fanns ju heller inga mediciner att glömma, det vet jag ju nu. Men då var det på grund av att jag lyfte det. Och då var han ju, ja.
Åkte han och hämtade någonting?
Han åkte tillbaka till ön. Och så kom han inte tillbaka den gången. Och det var ju ungefär, hans inställning var ju ungefär att, åh, vilken tur att du kom på det. För tänk om jag inte hade hunnit med båten, sista båten innan. Då hade det varit katastrof om man inte hade tagit de här. Ja, ja, så att det köpte man väl där och då också. Tyvärr. Och det är väl det som har varit alla de här sakerna som jag ändå uppdagade eller som väckte de här tankarna hos mig. Jag pratade ju inte med någon annan om det. Alltså inte ens mina närmaste vänner som inte har någon anknytning till ön alls. För att någonstans kände jag att det var pinsamt. Det var pinsamt för mig och det har jag tänkt jättemycket på. För att jag ser mig själv som att jag är en människa som säger ifrån. Jag har ju suttit med andra människor ute på ön och hört honom prata och säga saker som jag vet är lögner. Och jag har tänkt väldigt mycket på, varför sa jag inte bara det då? Varför sa jag inte det där och då? Men du, det du säger nu, det är ju inte sant. Det där har ju aldrig hänt. Men det gjorde jag inte. Och det har varit en skam på något konstigt sätt. Jag har inte ljugit, men jag har heller inte tagit upp det hela vägen till ytan, även om jag har ifrågasatt och allt där. Och jag har framförallt inte vågat berätta för mina närmsta vänner som jag berättar allt annat för. Och aldrig har några liksom hämningar att säga som det är, även om det är jag som har klantat till mig eller jag som har gjort fel. Eller... Men det här var så svårt. När jag väl gjorde slut så den första jag berättade för, det var en släkting och som träffade oss tillsammans när vi var ihop och tyckte att gud vilken bra kille, precis som alla andra, jättetrevlig. Och när jag ringde henne och berättade, för då hade jag ändå ett behov av att liksom lista, men det här ljög han om, och så ljög han om det här, och ljög om det här. Och när jag väl gjorde det så insåg jag ju själv, men herregud, det här är hur mycket som helst. Och då berättade jag även om den här historien som han hade gett mig med att hans dotter hade varit utsatt för de här sexuella övergreppen. Och jag sa det att jag tror inte på det. Jag tror att han har hittat på det. Jag vet inte, fråga mig inte hur man kan göra det, men jag tror det faktiskt. Och då blev hon helt tyst. Och så sa hon så här, men herregud. Då var det så här att vi hade varit hemma tillsammans, jag och den här mannen, hos den här släktingen. Och vi var där för att jag hade lovat henne att jag skulle hjälpa henne att göra ordning hennes hus för inför en försäljning. Och då var det så att jag stod inne och pussade fönster under en kortare stund där, medan hon och den här killen var ute i trädgården och grejade tillsammans. Så jag hörde ju inte vad de sa. Så sa hon så här, vet du, en sak jag reagerade på när ni var här. För jag känner ju inte honom sen innan. Men han berättade en grej för mig som jag tyckte var konstigt. Att han tog upp med någon som han inte har en relation med. Som han inte är nära med. Och så berättade hon att han har sagt till henne att hans systers dotter har varit utsatt för sexuella övergrepp av sin egen pappa. Och då tänkte jag bara så här, och den historien har han ju aldrig dratt för mig. För någonstans verkar det ändå som att han har insett kanske att om han drar den historien också för mig, så blir det lite väl magstarkt. För då har vi två tonårstjejer i samma familj. Och den historien han då berättade för min släkting, där var också det här hjältedåds grejen inblandad. För då var det ju så här att föräldrarna där var skilda. Och pappan var ute ur bilden nu då. Ville inte umgås med dottern överhuvudtaget. Och där har han steppat in som en fadersfigur. Och hjälpt henne i detta då. Och varit den starka, stabila mannen som har varit den. Henne till hjälp då. Det är klart att de två historierna ihop, det blir ju lite väl mycket, men han har ändå inte kunnat hålla sig, för han har väl ändå tyckt att den historien har varit så pass bra. Och det är också, ska jag säga, samma syster då som han har berättat att hon har ju också då blivit misshandlad av sin exman, och det har också varit uppe i tingsrätten och han har sett bilder på detta och så vidare och så vidare. Också något som jag ifrågasatte och sa, är det här verkligen sant? Och fick ungefär samma svar där då som med det här andra som hade varit uppe i tingsrätten. Att ja, alltså, man vet aldrig med henne. Hon pratar så mycket och ibland överdriver hon. Alltså, fast du sa att du hade sett bilder och att ni hade varit i tingsrätten och hade blivit dömd. Det är ju ganska tydligt i så fall. Så det är bara som en... Alltså första månaden efter jag hade gjort slut så var det bara som att vara inne i en torktumlare av... Men gud, han sa det här. Och så sa han det till min kusin. Och så...
Ja, hur påverkas det av att känna att man blir så lurad på så många fronter? Hur påverkas man av det?
Alltså, det är ju förjävligt, såklart. Framförallt så undrar man ju hur ens eget psyke fungerar, om man är normalbegåvad eller om man är världens naivaste människa. Men jag har nog en förmåga att studsa tillbaka ganska snabbt. Och jag kände att det här brevet som jag skrev till honom, jag verkligen listade allt som jag hade tänkt på under hela tiden vi hade varit tillsammans. Att det på något sätt var mitt avslut. Men det som är lite lustigt är att det sista jag skrev där, det var: du ska passa dig väldigt noga för att göra mig eller någonting som rör vår relation till någonting som du ljuger om i framtiden. Och det tror jag att jag, när jag tänker på det i efterhand, skrev för att jag visste att den här historien inte var färdig än. Jag skrev inte ett ord i det brevet om cancern. För att den tanken kunde jag inte förmå mig själv att tänka hela vägen ut. Att det också skulle kunna vara en lögn.
Vad hände med det här med cancern? Kom du fram till någonting?
Det som hände var att ett par veckor efter jag hade gjort slut så fick jag ett telefonsamtal av de andra männen som har ingått i det här, den här kärnan av barn som hade hela sin uppväxt tillsammans året runt där ute.
Och då menar du exakt, så vi får det lite tydligare.
Jag blev uppringd av en kompis till den här mannen. En kille som också har vuxit upp ute på ön och som har varit väldigt tajt med den här mannen under hela hans uppväxt. Och det första han sa var: jag hörde att du har gjort slut. Nej, jag hörde att det är slut, sa han. Ja, sa jag, det är det. Hur vet du det? Ja, jag var ute på ön i helgen. Och då insåg jag att han hade träffat den här mannen som jag precis hade gjort slut med. Och då frågade jag, då är jag lite nyfiken och veta vad han har sagt i anledningen till varför jag gjorde slut. Och då sa han att han berättade att du gjorde slut för att du inte orkade med hans cancer längre. Och där någonstans kände jag väl att det väckte en väldig ilska hos mig. Att nu har han gjort mig till en del i det här spelet, får man väl ändå kalla det, som går ut på att han ska få uppmärksamhet, han ska få sympatier. Klart att alla frågar och är oroliga och hela tiden, hur är det med dig nu och hur går det? Och det på något sätt göder ju honom att fortsätta i detta. Men nu är jag då en bricka i det spelet, för nu är det plötsligt, finns det plötsligt ytterligare en anledning att tycka synd om honom. Och det är att hans flickvän har gjort slut på grund av att han är döende i cancer. För det var han ju då, måste jag ju säga, enligt honom själv, i slutet, innan jag gjorde slut. Då var han ju döende. För att då fanns det ju ingenting att göra mer. Nu var det ju kört. Och då var det därför jag hade gjort slut. Och då kände jag att nej, det här tänker jag inte bara ta. För nu har det gått. Nu har det liksom gått över alla gränser som finns på något sätt. Då var jag väldigt arg. Så arg som jag var under de 24 timmarna. Det har nog aldrig varit. Men det var inte slut på det här telefonsamtalet. Utan det fanns ju en anledning till varför den här killen ringde mig. Och han sa så här: nu ska jag säga någonting som jag aldrig har sagt rakt ut till någon. Men jag tror inte att han har cancer. Och där var det ju liksom som om den här spärren som jag har lagt på mig själv, att det här är ju ingenting jag någonsin kan säga till någon levande människa, den bara släppte. Och så sa jag det att nej, men det har han inte. Det finns inte en chans att han har det. Och det var ju en väldig befrielse att kunna säga det. Och det var en otroligt skön känsla att ha någon annan människa som man kunde bolla den här människan med, som kände honom bättre, mycket bättre än vad jag gjorde, såklart. De har känt varandra sedan de var små. Så där var det ju upptakten till, alltså, många långa samtal. Och det var väldigt skönt, för att jag insåg ju att, ja men bara det här, om man nu tar egentligen en av de mer oviktiga delarna av det, men det här med ekonomin. Han har alltid varit den som har sagt, när de varit ute i grabbgänget, jag tar nästa runda och nästa runda kommer aldrig. Han har alltså blivit så kaxig i sitt ljugande att historier som hans killkompisar har berättat kan vara vad som helst. De har varit på en resa, det har hänt något roligt och så vidare. De här historierna har han kidnappat, kan man säga. Så 2 veckor senare kan de få höra sin egen historia upprepas när han står och berättar den för någon annan. Och om jag har dåligt samvete för att jag inte har fattat och sagt ifrån tidigt nog, så kan jag ju säga att de här personerna har känt honom hela hans liv. Och han har ju inte börjat med att ljuga om sin cancer. Det har ju börjat i liten skala, men han har aldrig stött på något motstånd. Och där har ju den här mytomanen kunnat förrådas som en bakterie under gynnsamma förhållanden. För vad han än har dratt för lögn, vad han än har gjort, så är det ingen som har stått upp och sagt, men hallå, och nu snackar vi inte om att man varit ute och fiskat och säger att man har fått 15 makrillar när man har fått en, utan nu snackar vi ju allvarliga saker. Nu pratar vi om incest, kvinnomisshandel, barnmisshandel, att kasta människor under bussen som aldrig har gjort de här sakerna, men som han har byggt in i sina historier för att kunna göra sig själv till att framstå som en viss typ av människa. Och även detta med cancern pratar vi mycket om. Och då sa den här killen så här, jag tror jag vet precis var han fick den idén ifrån. För att han har själv då, för ett par år sedan, blivit riktigt, riktigt sjuk. Och på den tiden jobbade han ute på ön. Och där är det ju så, som sagt, att alla vet allt om alla. Och det här var ju också allmän kunskap att han hade den här sjukdomen. Han var riktigt dålig. Och alla frågade hela tiden, hur är det med dig? Alla månade om honom. Alla var engagerade i detta. Och det har då den här mannen som jag har varit tillsammans med stått och sett. Och han har inte kunnat låta bli och lista ut ett sätt som han kan hoppa på det tåget. För precis i den vevan så kommer han med sitt cancerbesked.
Precis i samma veva som kompisen blir på riktigt väldigt sjuk.
På riktigt väldigt. Mm. Mm. Där kom det här cancerbeskedet.
Är det att avleda uppmärksamheten?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror att han insåg att det var ett fantastiskt sätt att få sympatier, att få uppmärksamhet. Vi har ju också, och det här har jag ju förstått efteråt också mycket genom samtal med andra människor runt omkring, att han har ju på något sätt alltså vägrat växa upp, ta ansvar, ska man säga, krippa sig och skaffa sig ett jobb. Och det är ju väldigt svårt att motivera varför man som 50-åring inte har ett jobb. Varför man inte kan försörja sig själv. Varför man bor hemma hos sin mamma. Men om du säger att du är döende i cancer, så köper ju alla det. För då blir det ju plötsligt helt okej och förståeligt. Så att det är mycket som har klarnat genom de samtalen. I det läget så skrev jag ett brev till. Och då skrev jag det att jag har hört att du talar om för folk att jag har gjort slut med dig för att jag inte klarar av att hantera din cancer. Då vill jag att du ska veta att det var ett bra tag sedan jag trodde att du hade cancer. På grund av det här och det här och det här. Och där och då i min ilska så tryckte jag upp 3 kopior av det brevet. Och jag postade 1 till honom och 1 till var och en av hans systrar. Och huvudanledningen till det var inte att jag var arg och ville ta ut någon hämnd. För jag tänker att de vet antagligen om 90% minst av det som står i det här brevet redan innan. Hans ena syster är sjuksköterska. Hon har genomskådat det här med hans cancer för länge sedan, det är jag helt säker på. Men det handlar just om detta att han... Ja, och man kan ju se det så att ja, det är olagligt säkerligen och smutskasta andra människor påstå att de har haft sexuellt umgänge med sina barn, att ens pappa har misshandlat henne och sin mamma när han inte har gjort det och så vidare och så vidare. Men det värsta i det är ändå detta att han har sagt till sina egna barn att han har cancer. Och någonstans måste det stoppa. Han kommer aldrig att stoppa det här. Han kommer bara att fortsätta. Och man kan ha cancer länge, men man kan inte vara döende i cancer hur länge som helst. Så jag tänker att någon... Min förhoppning var väl bara att någon i hans närhet ska dra i någon nödbroms här. För att jag tänker att... Jag tror det finns många människor som har cancer på riktigt som upplever att det värsta med det är... när man måste berätta för sina barn. Och att en människa skulle göra det i onödan, ljuga om en sån sak. Det är fortfarande ofattbart. Och jag måste gå tillbaka och tänka så här, ja, men vänta nu, vad sa vi i det samtalet? Just det, inte bara jag. Och jag kan väl känna så här att det är fruktansvärt sorgligt. Hela historien. Jag vet att vid ett tillfälle, ganska tidigt i relationen, så satt jag mig ner med den här mannen och sa att vet du vad, jag upplever att du slirar på sanningen. Jag upplever att du ibland hittar på saker för att du ska framstå som mer intressant. Och det är väldigt, väldigt tragiskt. För att jag är inte tillsammans med dig. För att du har varit med om massa extrema saker. Jag struntar i om du har haft världens tråkigaste liv. Om du bara har gått omkring i ett radhus med två barn och en sambo i 20 år. Det gör ingen skillnad för mig. Men det är som att det här behovet av att hela tiden dominera det sociala rummet, att hela tiden ha något spännande att berätta, att vara en intressant person. Alltså det är nästan som ett sjukligt driv. Att hela tiden kommer nya saker och att sen kanske inte heller ens vara så bra på det. Att säga att man har genomgått stora operationer fast man vet att man inte har några ärr och man vet att den här personen kommer att se ens kropp naken. Jag menar, det är ju inte jätteskarpt alltså. Så att som sagt, det är ja, väldigt omtumlande.
Mm. Fick du någonsin bekräftat eller hände det någonting mer som kan bekräfta på att den här cancern aldrig har existerat?
Inte annat än att alla de av hans vänner som jag har pratat med i efterhand om detta säger samma sak. Vi vet att han inte har cancer. Det här har aldrig hänt. Han har aldrig fått den diagnosen.
Det var någonting i telefonen som du också sa som var så bra kring att hade man haft cancer hade man inte... Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men det var någonting du nämnde i telefonen.
Ja, men kan det ha varit det här då när jag pratade med en av hans vänner där om att han berättade att han skulle påbörja väldigt stark... han skulle få strålning och han skulle få cytostatika. Det var ju samma sak som med mig, att kompisarna erbjöd sig att följa med som ett stöd och han var jätteglad över det, men sen så hörde han bara av sig och sa att nej, men han hade gjort det själv. Och de reagerade ju också på att under hela den perioden när han sa att han gick på de här jättestarka medicinerna, så han tappade ju aldrig något hår, han festade ju ganska vilt under den perioden, man brukar ju må ganska dåligt. Så det var ju också en väldigt stark indikation på att, jag menar, de flesta av oss i den här åldern har ju haft någon nära som har genomgått den här typen av cancerbehandling. Vi vet hur man mår. Man är inte jättesugen på ut på krogen och dricka öl och festa. Det är inte liksom, brukar inte finnas på kartan överhuvudtaget. Det är så många olika indikatorer. Alltså allting pekar åt samma håll. Det finns inte. Det här är fullständigt fabricerat och det är... Ja, det är som sagt, det mest fruktansvärda i det är ju att hans barn har fått höra detta. Jag menar, att tro att en förälder ska dö måste vara alla barns absoluta mardröm. Jag tror inte det går att göra något mycket värre mot sina barn. Alltså det...
Om du skulle sammanfatta... Du pratade lite om det här med att man ser sig själv som naiv och det finns en skam i det här. Men vad skulle du vilja säga kring hela din upplevelse, hur du har bearbetat det här och vad du också vill säga till alla som lyssnar?
Mm.
Vad vill du förmedla och berätta?
Jag vill förmedla att... Alltså jag kan känna så här, när jag tänker på det här du säger där om att jag kände att jag var så naiv. Jag har tänkt mycket på det och jag har tänkt så här, ja fast jag kan faktiskt inte gå genom livet och utgå ifrån att det människor, när jag träffar nya människor, att det de säger till mig inte är sant. Eller att jag måste gå ut och stalka dem på sociala medier för att se, ja, har han verkligen en katt? Han sa att han hade en katt. Alltså man kan inte leva sitt liv på det sättet. Men jag har ju blivit plågsamt uppmärksam på att jag som ändå tycker att jag är en människa som säger ifrån, att jag står upp mot orättvisor och allt det här som man inbillar sig om sig själv, att jag faktiskt inte har gjort det i den utsträckningen jag borde. Jag kan väl känna att jag har väl börjat att bli lite snällare mot mig själv och se det som att ja, men jag tog mig ur det här snabbt. Jag gjorde faktiskt det. Det som jag kan uppleva som lite absurt är ju att jag har fått väldigt stark kritik. Dels för att jag valde att faktiskt skicka de här breven till hans systrar, men att jag överhuvudtaget pratar om detta. Och den kritiken har ju självklart då i sann öanda inte kommit fram till mig direkt personligen, men jag har ju fått till mig det på omvägar för att jag överhuvudtaget pratar om det. Så är jag ju obekväm för att jag rör ju om i någon slags gryta där alla har vetat om att personen ljuger, men man vill inte prata om det för att då stör man den här friden på något sätt. Och det kan jag känna är lika intressant som det är ur ett psykologiskt perspektiv, hur den här mannen har utvecklats och blivit den han är idag, är det att se på det fenomenet. Och jag kan väl känna så här att jag tycker nog man ska ta det en vända till i sitt eget huvud innan man luftar en sån åsikt. Om man tänker sig att någon hade pratat om ens egna barn eller ens egen partner på det sättet som den här mannen har gjort, så är det väldigt svårt att tycka att det är fel att prata om det. För det är ju det enda sättet man kan stoppa det på. Så länge en sån här person får hålla på, och jag tror att en anledning till att man kanske vänder sin ilska mot mig kan vara att man själv någonstans inser att vi som har varit de närmsta, vi som har varit det här kompisgänget kring honom, som inte har sagt någonting, som inte har gjort någonting på alla år fast vi har vetat, vi har faktiskt ett väldigt stort ansvar i det här. Att vi inte har ställt oss upp och sagt, ursäkta, men det där har du aldrig varit med om. Det där är min historia. Den har du hört av mig. Eller vad det nu kan tänkas röra sig om. För det är ju tusentals småsaker på vägen innan man vågar ha det övermodet att ljuga om en sån sak som att man har cancer.
Och hans mamma då som han bor hos, vad tror du om henne? Tror du att, vad tror du hon tror kring det här med cancern?
Jag tror att hon kanske är den i hela världen som tror på det här mest. Det tror jag. Men jag tror också att det till viss del kommer sig av att hon väljer att sticka huvudet i sanden. Och det får man också ha lite förståelse för, tänker jag.
Mm.
Alltså om ens barn, alltså det här är ju, det är ju inte hennes ansvar. Jag tror att man från familjens sida vill lägga locket på. Därför att detta är otroligt pinsamt. Och det är otroligt fult. Jag tror inte att hon har en aning om historierna han drar. Om vad hans äldsta dotter har varit med om. Jag tror inte att hon har en aning om vad hon säger om att hon ska ha blivit misshandlad av sin exman. Det tror jag inte överhuvudtaget att hon vet om. Men jag tror, ja, hon måste ju köpa det. Alltså om jag som har känt den här mannen så pass kort tid har så svårt att komma till en punkt där jag erkänner för mig själv att jag vet att han inte har cancer, så kan jag inte föreställa mig hur svårt det måste vara om man är hans förälder. Nästintill omöjligt. Så det är inte konstigt.
Jag tänkte också fråga dig, till alla som lyssnar, hur vet man om någon ljuger?
Ja, hur fan vet man det? Alltså, jag kände mig ju lite, nästan lite ond ibland. För att jag kände mig som att jag var som en liten detektiv. Som letade och ryckte i trådar och ställde frågor och liksom inte försökte sätta dit honom, men försökte liksom utröna, är det här rimligt? Är det här sant? Men jag kan ju också känna att man ska lita på sin instinkt. Går det inte ihop så är det något som är galet. Jag kan köpa vissa saker som, ja, men ljuga om att man inte har körkort när man är en vuxen kar för att man tycker att det är pinsamt. Och sen kommer det fram 2 veckor efteråt. Ja, det är inte en katastrof. Men det var ändå, jag tror att det var där jag började vakna ändå, i den lilla petitessen. Att, men hallå, varför sa du inte bara det? Varför ljög du? Alltså, jag tror att det man kan ta med sig är att om en människa ljuger om små saker, och då menar jag inte att man sitter och gör en historia om något man har varit med om lite bättre och det blir lite häftigare och bilen är lite snabbare och fisken är lite större. Det är inte det jag menar. Men om en människa ljuger om små oviktiga saker, så är det en väldigt tydlig varningssignal som man ska ta på allvar. Men hur vet man om någon ljuger? Jag vet för fortfarande inte det.
Något annat du skulle vilja säga avslutande om hur ditt liv ser ut idag och vad du har tagit med dig ur den här erfarenheten?
Alltså mitt liv idag ser fantastiskt ut. Jag har ett jättebra jobb som jag älskar. Mina barn mår bra, jag har jättebra vänner. Alltså, jag kan inte på något sätt hävda att det här, den här upplevelsen med den här mannen är något av det värsta jag har varit med om i mitt liv. Så tillvida att jag har inte gått omkring och känt att jag har hamnat i något psykiskt dåligt mående. Jag har varit arg. Jag har varit ledsen, jag har ifrågasatt mig själv, men jag har studsat tillbaka ganska snabbt. Jag levde heller inte med den här mannen i 20 år. Utan det här var ju en ganska, jag försöker vara snäll mot mig själv som sagt och tänka så här, ja, men du kom på honom rätt snabbt ändå. Man kan inte gå omkring och misstro alla människor. Så att jag mår bra. Det jag kan känna är väl att jag, min roll i den här historien, den, jag har steppat ut ur den. Jag är inte involverad i det. Jag kan väl bara säga så här att om jag skulle få önska någonting så skulle det ju vara att någon av dem som finns i hans liv idag vad ska man kalla det? Ta tag i. Att kanske försöka få honom att sluta med det här. Det är väldigt enkelt att säga till en person att du, jag vet inte om jag köper det här. Jag skulle vilja att du loggar in på din journal på 1177. Så jag får se den. Om det här skulle vara sant med cancern. Och nu menar jag inte att det finns en enda liten chans på miljonen att den är det. Men om den skulle vara det så skulle han ha tonvis med bevis för det i sin journal. Har man cancer och har haft det i åratal, då har du det där svart på vitt. Allting. Jag kan tycka att det är sorgligt. Jag tror tyvärr att det här bara kommer att få rulla på. Han kommer att fortsätta härja fritt. Och jag kan tänka så här, det är också en tanke som jag har brottats med. Hur kommer hans barn att må den dagen de får reda på att han har ljugit om det här? Men jag har kommit till den slutsatsen att det är alltid bättre att veta sanningen. Det tror jag på, stenhårt. Även om det såklart gör ont också. Men det är många människor som har skadats hittills av att han väljer, att han gör de här valen. Och det kommer ju inte att stoppa av sig själv.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av